När kvinnorna anländer till platsen där förhandlingarna äger rum måste de bokstavligen flytta på barrikaderna för att komma in. Det är 24 december 2015. I 29 år har jag firat jul hemma i Henriksdal i Finland med familjen. Nu sitter jag plötsligt i en FN-bil 8000 kilometer från dem. Jag befinner mig någonstans mellan Giglo och Tai i västra Elfenbenskusten i Västafrika. Istället för att förbereda julsillen är jag på jobbuppdrag. För just här har det rapporterats att kring 10 människor kan ha dödats i utkanterna av Tai nationalpark. Jag jobbar som rapportör i FNs dåvarande fredsoperation i Elfenbenskusten. Teamet jag jobbar i ska vara ögon och öron lokalt. Vi ska analysera och rapportera vad som händer. Avväga om det har potential att eskalera till större konflikter. Om det behövs insatser av fredsbevarare. Vi jobbar med olika myndigheter för att hitta lösningar. Ofta genom att skapa rum för dialog mellan rivaler. För det är genom dialog vi kan skapa tillit, hitta lösningar, uppnå fred. Situationen just här handlar om landkonflikter. Och konflikter mellan herdar och jordbrukare. Land, en grundorsak till så många konflikter i Afrika. Eftersom land är oerhört kopplat till identitet och till tillhörighet överallt i Afrika. Vi inser att läget inte är helt hållbart. Präster berättar att de inte längre vågar predika i byarna. Det kommer att behövas ännu fler insatser i form av interkommunala dialoger. Vi kör vidare till närmaste FN-bas. Vägen dit är en lång grusväg. Jag tänker att det är tur att man har växt upp med grusväg i Henriksdal. Det ger mig i alla fall en liten chans att hinna med mina kollegor som är vanare än mig att köra längs sandiga och gropiga vägar på den afrikanska landsbygden. Senare samma kväll firar vi jul på den lokala baren tillsammans med ett gäng kollegor och fredsbevarare. Baren ligger i ett litet plåthjul. Musiken dånar ur förstärkaren. Ljudkvaliteten är bedrövlig, som alltid på afrikanska lokala barer. Men stämningen är god. Den neonfärgade julbelysningen blinkar i den kolsvarta natten. Jag dricker min öl och ser på min kollega John från Demokratiska republiken Kongo som har tagit till dansgolvet. Han är känd för det och nu är det tydligen dags att dansa Ndombolo, den kända afrikanska dansen från just Kongo. Jag sitter mest och tänker på hur jag hamnade här riktigt. Jag heter Sandra Grinjerds. Jag sitter just nu i Bryssel där jag jobbar. Idag är jag din sommarpratare. Jag ska tala om mitt arbete med fred och säkerhet i Afrika. Jag älskar Afrika. Afrika är 54 väldigt olika länder. Men oavsett om jag rört mig i Västafrika, Östafrika eller i centrala Afrika så har kontinenten erbjudit mig värme och gästfrihet. Det är också kontinenten som min man kommer ifrån och mina barn är halvafrikaner. Jag vet inte helt hur jag ska beskriva känslan jag har när jag landar på afrikansk mark. Dammet som yr från alla sandvägar, musiken som spelas ur dessa halvkassa högtalare, dansen och glädjen, trafiken eller trafikstockningar. Människorna och sorlet av det ständigt pågående liv som aldrig tystnar. Företagsamheten och kreativiteten som finns överallt. För många är det deras enda sätt att överleva. Att skapa sitt eget jobb och levebröd. Den oerhört vackra naturen och lugnet och det fullkomliga kaoset på en och samma gång. Det här sorlet som får mig att känna mig som hemma fast det är allt annat än vad jag är van vid. Jag levde mina 19 första år i Henriksdal, en liten by i södra Kristinestad. Där är företagsamheten förvisso lika stor, men tystnaden är mer närvarande än sorlet från trafikstockningar. Bilar som kör i fel fil, gatuförsäljare som vill sälja allt från akvariefiskar till nötter till dem som rör sig i trafiken och den ständiga musiken och glädjen, gemenskapen. Men så landar jag i Bangui, huvudstaden i Centralafrikanska republiken. Det är juni 2024. Ett av världens fattigaste länder, med en befolkning lika liten som Finlands. Jag hör inte musiken, jag hör inte sorlet av dans och glädje, och jag undrar, vad händer med ett lands själ och dess befolkning när konflikt och osäkerhet har härjat i över 20 år? Vad gör det trauma som befolkningen har utsatts för med människorna? Hur orkar det fortsätta kämpa för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter och gång på gång sätta sitt eget liv i fara? Det är omöjligt för mig att förstå den resiliens som människor i konflikthärjade områden har byggt upp. Hur överlevare av sexuellt våld hittar modet att ta upp kampen mot sina förövare. Hur människorättskämpar fortsätter sin kamp trots hot mot deras eget liv. Så det här sommarpratet ska inte handla om mig. Jag vill istället tillägna det till alla de modiga kvinnliga människorättskämparna, till fredsbevarare och fredsbyggare. Att jobba med de här människorna har varit min vardag och mitt privilegium de senaste 6 åren. Jag har jobbat vid FNs högkvarter i New York som genusrådgivare till FNs undergeneralsekreterare för fredsoperationer och jobbat specifikt med kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Men idag delar jag med mig av mina egna upplevelser och åsikter. Jag jobbar inte längre för FN. Annie, en kär vän och människorättsaktivist i Demokratiska republiken Kongo. En stor inspirationskälla för mig. Hon var tonåring i östra Kongo när kriget först bröt ut där för nästan 30 år sedan. När jag lekte fritt hemma i skogarna i Henriksdal upplevde hon krig och fick sina rättigheter tagna ifrån sig. Hon har beskrivit sig själv som den föräldralösa flickan som blev en tonårsmamma under fullt pågående krig. Hennes identitet ifrågasattes flera gånger och hon måste fly upprepade gånger. Det var en upplevelse som gjort att hon tillägnat resten av sitt liv till att kämpa för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, för rättvisa och fred. Hon ville inte att hennes dotter skulle uppleva det som hon hade upplevt. Hon beslöt att vara the voice of the voiceless women and girls, rösten för alla de kvinnor och flickor som inte har en. Och sedan dess har hon varit en röst som inte är tyst. Och den behövs, för kriget i östra Kongo har igen eskalerat. Kriget där och på många andra ställen förs igen på kvinnors kroppar. Världen ser igen på. När kvinnor våldtas i östra Kongo jobbar Annie och andra kvinnor med att se till att världen vet vad som händer, bistår med service för överlevare och jobbar med att skapa rättvisa. Tystnad, säger hon, är det värsta. När ingen stöder en, tror på en eller lyssnar på en och omvärlden ignorerar ens existens och de grymheter man upplevt. Hon säger att det är det som tar död på kvinnor. Jag tänker på hur många kvinnor idag som befinner sig just där. I Sudan, i Gaza, i Afghanistan. Situationer där världen inte kan säga att vi inte visste, att vi inte såg. Situationer där vi kunnat följa med mycket av det som pågår online men som vi väljer att scrolla förbi. Den tystnaden måste vara outhärdlig. Jag frågar Annie vad det är som får henne och andra att fortsätta. Hon svarar, att veta att någon bryr sig, att man har ett värde, säger hon. Det hjälper kvinnor att överleva sådana grymheter. Att det finns någon som skapar utrymme för dem att delta i samhället. Det är det som gör att kvinnor kan gå från att vara offer till att bli aktiva aktörer. Aktörer som behövs för att se till att våldet inte upprepas. Och vi vet att kvinnliga fredsbyggare behövs för att skapa hållbar fred. Så vi får inte sluta bry oss. Våren 2024 sitter jag i New York med mina kollegor och skriver på generalsekreterarens årliga rapport om kvinnor, fred och säkerhet. Det är ingen munter process eller läsning. Världen har inte sett så här många konflikter på länge. Och med det kommer oerhörda kränkningar av kvinnors rättigheter. Konflikter förvärrar redan existerande ojämlikheter. För ett par år sedan registrerades mer än 170 väpnade konflikter. Cirka 612 miljoner kvinnor och flickor bodde inom en 50 kilometers radie från de här konflikterna. Det är 150% mer än bara ett decennium tidigare. Andelen kvinnor som dödades i väpnade konflikter fördubblades 2023 jämfört med föregående år. Antalet FN-verifierade fall av konfliktrelaterat sexuellt våld var 50% högre än året innan, och det är alltid en underrapportering. Och antalet flickor som utsatts för grova kränkningar i väpnade konflikter har ökat med 35%. Men ingen talar om detta. En studie visade att mediebevakningen om konflikter mer än sexdubblades mellan 2013 och 2023. Men bara 5% av den här bevakningen fokuserade på kvinnors erfarenhet i krig. Och bara 0,04% av artiklarna som publicerades om väpnade konflikter nämnde kvinnor som aktiva aktörer och ledare. I narrativet är kvinnor ofta enbart offret. Samma år som Annies dotter föddes mitt i ett krig antog FNs säkerhetsråd i oktober 2000 för första gången en resolution som gav erkännande till kvinnors kritiska roll i fred- och säkerhetsfrågor. Resolutionen 1325 som etablerade kvinnor, fred- och säkerhetsagendan. Då kom man överens om att öka kvinnors delaktighet i fredsprocesser. Annie och många andra kvinnliga fredsbyggare säger ofta att den här resolutionen har varit helt avgörande för deras jobb. Utan den hade det inte haft något juridiskt dokument som ger kvinnor makt att ta utrymme kring borden där beslut fattas. Det bord där det gång på gång stängs ut från. Resolutioner från säkerhetsrådet är bindande för FNs medlemsstater. Under de 25 år som har gått sedan 1325 antogs har FN antagit ytterligare 9 resolutioner. Det har skapats ett starkt normativ ramverk, men vi är ännu långt från att kvinnor skulle kunna delta i fredsprocesser på ett meningsfullt sätt. Trots otaliga exempel på hur kvinnors arbete för fred har varit helt avgörande för konfliktlösning och fredsbyggande var knappt en tiondel av fredsförhandlarna kvinnor år 2023. Kring en fjärdedel av undertecknarna av fredsavtal och avtal för vapenvila var kvinnor. Men tar man bort Colombias data, som varit en stor föregångare kring kvinnors delaktighet, ja då ser man att i andra fredsavtal har nästan inga kvinnor alls undertecknat. 25 år senare används också sexuellt våld som krigsstrategier, fast det är ett krigsbrott. I de flesta fall går dessa brott obestraffade. Situationen visar tydligt att vi lever i en patriarkalisk värld, att makten är tillägnad en snäv minoritet. I norra Mali 2019 förstod jag vikten av kvinnors roll i konfliktlösning, men också hur vi gång på gång misslyckas med att inkludera kvinnor på ett meningsfullt sätt och därmed också minska chanserna för att uppnå hållbar fred. Då hade FN en fredsbevarande operation i Mali och jag var utsänd för att samla data kring hur vi stött kvinnors deltagande och vad mer som kunde göras. Jag möter en grupp kvinnor som har varit medlemmar av militära grupper i området. För ja, kvinnor är också medlemmar i sådana grupper och kvinnor tar också till vapen. Det säger något som jag inte har kunnat glömma. Det berättar att de förstås vet var alla vapen finns gömda i byarna. De vet exakt vem som har vad. Det säger sig ha makt att säga till män att antingen ta till vapen eller låta bli. Mali är matriarkaliskt på det sättet att kvinnorna har oerhört stark makt i hemmen. Och det inverkar också på vad som händer utanför hemmet. Det är en stor informell makt som aldrig mäts. Samtidigt pågår ett program där regeringen med FNs stöd jobbar med att nedrusta, demobilisera och återintegrera medlemmar av militära grupper tillbaka in till samhället eller i den nationella armén. Kvinnors delaktighet i denna process är mycket låg. Så kvinnorna frågar mig varför de skulle delge den informationen om vapen när det inte är meningsfullt inkluderade i den här processen. Jag tänker att här sitter en grupp smarta kvinnor och använder information som makt. De vill ha fred, de vill vara med och skapa den och utan dem kommer det inte gå. Men det inkluderas inte meningsfullt. Senare samma dag träffar jag Mona. Längs sandiga vägar i öknen åker vi med militärkonvoj från FN-basen till Gao-centrum. Området är rätt osäkert och vi har inte rätt att förflytta oss utan konvojen. Det är midsommar. Sanden yr överallt och det är 35 grader varmt. Allt annat än traditionellt finns midsommarväder. Efter det obligatoriska hövlighetsmötet med lokala myndigheter, ofta med bara män, träffar vi Mona och en grupp kvinnor som hon jobbar med. Mona är ordförande för en så kallad peace hat som kvinnor från olika etniska grupper och samhällen skapat i Gao. Det är som ett litet byahus, ett runt litet hus i hjärtat av staden. Ett stort rum, en samlingsplats. Där sitter vi alla på sandgolvet. Att samlas över etniska gränser är ingenting som är självklart, men här har kvinnorna lyckats med det. Kvinnorna berättar att när konflikten var som värst så lämnade alla män byarna. Men kvinnorna stannade kvar. De skapade den här gemenskapen och ett nätverk som hjälpte dem att överleva. Via detta nätverk kom de över sina olikheter och har samtidigt bidragit till att återuppbygga tillit och förtroende för varandra. Grunden till fred. Det är inte första gången jag hör kvinnor tala om betydelsen av kvinnonätverk. Både för fredsbyggandet men också för deras eget välmående. Det är något oerhört fint med systerskapet och kvinnorörelser, varenda de är i världen. Och det här kvinnornas arbete har betydelse. Det berättar att om det råder spänningar mellan olika samhällen eller militära grupper i området så löser man dem i deras peace hat. Det berättar om hur män kommer till dem och ber dem lösa olika disputer. Här är det kvinnorna som är fredsmäklare. Jag heter Sandra Grinjerds och jag är din sommarpratare idag. Det här är historien om kvinnor som kämpar för fred. Det är uppenbart att fredsprocesser inte kan lyckas utan att kvinnor involveras. Ändå misslyckas man med just det. 2019 i Mali sitter nästan inga kvinnor med i de kommittéer som har skapats för att implementera fredsavtalet som då fanns. Ett avtal som inte skulle ha funnits utan kvinnornas kamp. En annan kvinnlig ledare, nu i Bamako, Malis huvudstad, berättar för mig om hur hon och en grupp kvinnor inte bjöds in till fredsförhandlingarna, fast de hade varit aktiva inom civilsamhället för just fred. Det beslutar ändå att resa iväg. När de anländer till platsen där förhandlingarna äger rum får de fysiskt flytta på barrikader för att komma in. De bär in stolar och kräver att få en plats vid förhandlingsbordet. Så blir det. När förhandlingarna senare stannar av övertygade parterna om att de måste tillbaka till förhandlingsbordet. Kvinnor och barn har utstått tillräckligt med våld. De har tröttnat. De vill ha fred. Ni måste komma över era olikheter, säger de. Det är mer än 10 år sedan de förde denna kamp. Idag är situationen i Mali helt annan. Tyvärr inte bättre alls. Fredsavtalet har kollapsat, men det är en annan berättelse. Men den här berättelsen visar hur viktig kvinnornas medverkan är. Forskningen bekräftar den här historien från Mali. Man vet att då kvinnor får delta i fredsarbete så ökar sannolikheten för att ett fredsavtal håller längre. Det finns en korrelation mellan fredsavtal som kvinnor har undertecknat och hållbar fred. Analyser av olika fredsprocesser visar också att i de processer där kvinnor haft en stark påverkan på förhandlingarna så var det en större chans att uppnå ett avtal än i de processer där kvinnor bara hade en liten påverkan. Egentligen är jag trött på att argumentera för och ge bevis för varför kvinnor ska inkluderas. Det är en rättighet. Men som alltid ställs det en orimlig bevisbörda på kvinnor för att de ska kunna utöva sina rättigheter. Män behöver inte göra det. De behöver uppenbarligen bara ta till vapen. Varför ska man behöva ta upp ett vapen för att få vara med och förhandla om fred? Eftersom vi lever i ett patriarkaliskt system behöver vi sådana som Annie, Mona och andra kvinnor som bryter normer och skapar eller tar utrymme. En annan som gjort det är Alokir i Sydsudan. Hon var den första kvinnan som skrev under ett fredsavtal i Sydsudan, världens yngsta land men också ett av världens fattigaste. Jag frågade henne hur det kom sig. Hon sa: jag förstod inte varför jag inte skulle ha en plats kring bordet med tanke på den politiska roll jag hade haft under hela processen. så jag skrev ett brev till Afrikanska unionen som ledde förhandlingarna för att kräva en plats. Efter mycket påtryckning, också av andra aktörer, även FN, så satt Alokir sedan där år 2015 och skrev historia. Några år senare, 2018, var hon inte ensam längre. Då var 7 kvinnor med och förhandlade och skrev under ett förnyat avtal. Hon banade väg för dem och många andra. Tillbaka i Bangui i Centralafrikanska republiken, stället där musiken tystnat. Jag är här för att göra en utvärdering kring vilket sorts valstöd FN ska ge på begäran av regeringen i landet. Det har inte ordnats lokalval i det här konflikthärjade landet på nästan 40 år. Kvinnorna är redan ute för att mobilisera sig. De tänker inte missa den här möjligheten. Omvärlden har inte något stort intresse för Centralafrikanska republiken, förutom det som vill åt deras mineraler. Det är en bortglömd konflikt. Handen upp alla som nu behöver googla Bangui för att ens veta var jag är. Det verkar vara en röd tråd genom mitt arbete. Jag jobbar oftast i kontexter som glömts bort. Men för de här kvinnorna kan valet innebära ett steg närmare mindre marginalisering. I ett land med de största skillnaderna i jämställdhet i världen. Ett steg närmare stabilitet. Det är redo. Men när jag sitter med en grupp kvinnliga aktivister och politiker och diskuterar valet hänger det också en viss rädsla i rummet, en tystnad som skrämmer. Att vara politiskt aktiv i obefintliga eller svaga demokratier är farligt. Speciellt om man är kvinna och utmanar etablissemanget. Vi vet att i det senaste riksdagsvalet i just Centralafrikanska republiken så måste FNs fredsoperation rycka in för att evakuera kvinnliga kandidater som hotades av militära grupper eller andra opponenter. Att försvara mänskliga rättigheter och speciellt kvinnors rättigheter är inget säkert arbete. I dagens värld av sammankopplade kriser, ökat motstånd mot kvinnors rättigheter och deras krympande medborgarutrymme så står kvinnliga människorättsförsvarare inför allt större risker. Det utsätts mer och mer för könsbaserat våld både online och offline. Det utsätts för övervakning, trakasserier och attacker mot sina familjer. En kvinnlig politiker i Bangui har berättat för mig hur hon utstod fysiska och verbala attacker i det senaste valet. Detta i ett land där könsbaserat våld har nått alarmerande nivåer. Jag väljer medvetet att inte berätta vem det handlar om. Det är viktigt att skydda kvinnorättsaktivister. Men vi kan inte låta hoten vinna och tysta ner. FN och andra aktörer måste bistå med skydd när det behövs. Kvinnoorganisationer behöver också få mycket mer stöd än de får idag, både politiskt och finansiellt. Det är osynliga hjältar som oftast är vid frontlinjen, både för att leverera humanitärt bistånd till att medla disputer. Jag blir plötsligt själv oerhört medveten om vikten av att ha vuxit upp med demokrati och uttrycksfrihet. Att jag själv som ungdomspolitiker kunnat stå på barrikaderna i säkerhet. Det kan aldrig tas för givet någonstans. Vi måste hela tiden jobba för demokrati och fred. I mitt arbete tänker jag ofta på drivkrafter, mina egna och andras. Anny talar ofta om hur hennes pappa, som inte såg skillnader på pojkar och flickor, la grogrunden till hennes aktivism. Till att hon vågat utmana normer, politiska status quo och ifrågasätta, ofta med hot mot henne själv som konsekvens. För mig var det min mamma Agneta och min mormor Karin. Ingen av dem är längre här, men deras ledarskap, mod och arbete för en bättre värld driver mig framåt. Min mamma dog när jag var 19 år. Hon hade den finaste av själar. Ett oändligt stort hjärta fyllt av omtänksamhet och en ömhet för det sina, för det utsatta och för omgivningen. Hon var den som drev igenom att Kristinestad skulle ta emot flyktingar och navigerade motstånd för att skapa förändring. Hon var en av de första ekoodlarna i Finland. Min mormor var likt Alokir, ofta den första kvinnan i olika sammanhang. En kreativ själ som alltid såg lösningar och tog utrymme. Det är viktigt med förebilder. Det säger ofta kvinnliga ledare jag jobbat med. Därför behövs fler kvinnor i det rum där beslut fattas. Idag jobbar jag för Europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani i Europaparlamentet med biståndsfrågor och jämställdhet. En annan feminist och människorättskämpe som inte ger upp. Med mottot att förändringen börjar genom att man kavlar upp ärmarna och börjar gräva där man står, jobbar hon outtröttligt för mänskliga rättigheter i ett läge när just dessa är så under attack. Men har man som Abir stått på Al-Qaidas dödslista så reds man inte att ta konflikter med dem som vill att kvinnor håller sig på mattan eller de som vill kasta mänskliga rättigheter i sopsäcken. Den globala solidaritet som finns mellan medsystrar och feminister är så stark att den kunde lyfta denna värld till nya höjder. Nu behöver utrymmet för feministiska rörelser utökas. Vi behöver vara starkare än någonsin. För strömmarna som försöker underminera det jobb som görs kring jämställdhet, kvinnors rättigheter har aldrig varit starkare. Speciellt inte efter att president Trump nu går i bräschen för denna antigenusrörelse. Men allt från kapat bistånd som kommer påverka kvinnor och barn alldeles otroligt. Många kommer att dö. Till att urvattna normativa ramverk såsom kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Vi kan alla göra något för att vända trenden. Gräsrotsrörelser har alltid haft makt att ändra på samhället. Det är väl därför maktgalna diktatorer är så rädda för just civilsamhället och feminismen. Därför lämnar jag er idag med en fråga om vilken feministisk handling du kommer att göra idag. Jag heter Sandra Grinjerds och jag har varit din sommarpratare idag.
Dagens sommarpratare var fredsmäklaren Sandra Grinjerds, som numera jobbar vid Europaparlamentet. Redaktör Jeanette Björkqvist. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.